Vibery Audiobooks presenterar Ingen röstas ut. Skriven av Vanja Indiana Blomvill. Uppläst av mig, Anna Rockenstjärna. Inläggningsjournal. Avdelning 1. Observationsavdelning. Vet ej riktigt hur hon infördes till medicinakuten. Beskriver sänkt grundstämning sedan ett par, tre veckor tillbaka. Upplever en hopplöshet över sin psykiatriska situation. Patienten anser inte att handlingen var ett suicidförsök. Handlingen genomfördes kort tid efter beslutet att försöka ta sitt liv. Patienten tänkte på det 3 timmar eller mindre. Patientens uppfattning vid suicidförsöket var att det innebar mindre skada än man trodde var dödande. Vårdintyg paragraf 4 utfärdas klockan 22.56. Patienten uppfyller kriterier för allvarlig psykisk störning till följd av bipolär sjukdom med manisk skov med genomfört suicidförsök. Är i oundgängligt behov av heldygnsvård, inneliggande enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, kan ej fatta ett grundat ställningstagande till erbjuden vård. I skitigt hår, psykakutens sladdriga träningsbrallor och strumplösa fötter i stövlarna promenerade jag den korta biten från akuten till 6:an, övervakad av 2 vårdare. Funderade på att springa ifrån dem, kasta mig in i en av raden av väntande taxibilar längs vårdvägen och skrika "trampa på gasen" eller något i den stilen. Övergav de planerna och lät mig ledas upp till avdelning 6 som låg i ett högt beläget hus i en avlägsen vindpinad del av sjukhusområdet. Strax efter satt jag ihopkrupen på den hårda soffan i blå rummet, omgiven av förhörspersonalen med överläkare Dick Lannergren i spetsen. Vid psykiatrisk tvångsvård är det nämligen oerhört viktigt att patienten så fort som möjligt känner sig som och behandlas som kriminell och inte som sjuk. Att skuldbelägga patienten ingår i det tidigaste rehabiliteringsarbetet och tillhör en av överläkarens mer grannlaga uppgifter. För att förstärka detta bör så många personer som möjligt närvara när den som försökt ta sitt liv ska förhöras om omständigheterna kring dådet. Detta för att minimera risken att patienten känner sig trygg och lugn, vilket i sin tur kan medföra oönskade bieffekter i form av ökad livsvilja och avkortat sjukdomsförlopp. Således var det utsålt ändå upp på ståläktaren när jag fördes in i blå rummet. Jag undrade var den dolda kameran satt riggad, för detta måste väl ändå vara ett skämt. Vi var 6 personer som trängde ihop oss i det lilla syrefattiga rummet. Förutom Lannergren och jag, 2 knappt myndiga AT-läkare, underläkaren George Chamuda samt sjuksköterskan och kontaktpersonen Marianne Sjöberg. Jag kände igen alla sedan tidigare, utom AT-läkarna som var avdelningens slit- och slängpersonal. Det såg mycket ivriga ut och jag fick en impuls att ge dem ett litet köttben, dunka huvudet i väggen eller riva av mig kläderna. Men sen kom jag att tänka på ett tillfälle när jag faktiskt suttit i soffan utanför sköterskeexpeditionen och dunkat huvudet i väggen, och det kändes plötsligt inte alls som en god idé. I blå rummet var allting blått, särskilt väggarna i en intensivt påträngande nyans som gjorde rummet än mer klaustrofobiskt. Det fanns en mönsterhysteri med mörkstrimmig, tvärrandigt, skottsrutigt och prickigt i blått, 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 vart du än tittade. På sofforna, på mattan, gardinerna eller bordstuken. Det enda som lämnats i fred var taket. Dick Lannergren, doktor Dick bland patienterna, doktor Lannergren för den underordiga personalen, bräddrade i sin perm, klickade lite med kulspetspennan och kisade mot mig bakom glasögonen. Han var lång, smal och tunnhårig. Ska du berätta lite själv om vad som föranledde suicidförsöket? 5 par ögon följde mina rörelser när jag kröp ihop i soffan. 5 bleka ansikten skiftande i blått. Vad fan trodde de? Att jag skulle spilla ut mitt liv inför en komplett samling idioter som dessutom just nu hade rätten att bestämma över mig? I helvete att jag tänkte erkänna. Det var inget självmordsförsök.